I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Olof Lund är född i Lund 1966 och är en av Sveriges främsta och mest produktiva fotbollsjournalister. Efter flera års strökurser och krogjobb i Lund lämnar Olof hemstaden för en journalistutbildning i Stockholm, jobb på Expressen och Göteborgsposten. Idag är han journalist, krönikör, expertkommentator, bloggare och poddmakare på TV4 och deras fotbollssajt Fotbollskanalen. Han har också gett ut flera böcker. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om hur Olof tog med sig en landslagsspelare till handbollsträningen, hur tacksam han är över stadsbibliotekets tidningsavdelning och varför ingen satsar på idrotten i Lund. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi höra var i Lund Olof är uppväxt.
Jag är uppvuxen på Tuna som ju då på 70-talet, mina föräldrar flyttade dit när man byggde husen på mitten på 60-talet. Och väldigt nära Tuna skolan, så att där bodde jag väldigt länge tills jag flyttade till egen lägenhet på Södra Esplanaden. Sen bodde jag ett tag också på Hjortgatan inne i Kulturkvadranten.
Om man, för de som inte kan Lund så att säga, var, om vi nu säger Tuna, ge någon form av perspektiv, var ligger detta?
Det ligger, ja det är ju en bra fråga, jag har aldrig funderat så mycket på det. Då kändes det som det låg väldigt perifert, idag när man går omkring så är det ju nära. Nej men det ligger ju nära Ekonomihögskolan och nära motorvägen E22 eller vad man säger. Det var ju ett nytt område då, men idag är det ju väldigt integrerat.
Ja.
Så mellan professorstaden och Mårtsfälla, om det är nu. Men om man inte kommer från Lund så är det svårt att fatta. Ja, men det lilla Lund som jag växte upp i var ju ett väldigt akademiskt präglade kvarter med mycket barnfamiljer. Så man hade otroligt kul och där ju idrotten var liksom central på många sätt. Att man spelade landhockey och fotboll och de flesta spelade ju också handboll vid sidan. Men liksom att... Och nära Sparta som ju då var ett slags, dels var det ju konsert, men man hade mycket sport där uppe. Vi var alltid där uppe och höll på med idrott på olika sätt och spelade innebandy i någon källarlokal. Eller att man var uppe på Tuna skolan som vi bodde nära, där fanns fotbollsplan. Och det var kretsade oerhört mycket kring idrott, att man höll på olika sätt. Sen var man väl kanske inte alltid, man var där och kände på dörrar och liknande och tog sig in och att, ja, kan man ju berätta nu, men att ja, men om man hade gympa till exempel i Tunahallen eller någon träning i Tunahallen, alltså den idrottshall som hörde till skolan, så kanske man klättrade upp på ribbstolarna och öppnade ett fönster innan man gick därifrån så att man kunde hoppa in sen och spela inne fotboll på kvällarna och liknande. Det var ju när man var lite äldre, när man gick 7:an, 8:an, 9:an. Så att det fanns väl hela tiden ett intresse för att hålla på med bollar på olika sätt. Och det var ju också det att det var väldigt mycket barn liksom. Just som du sa, det var ju ett nybyggarområde och man hade byggt den här skolan. Och nästan alla familjer som bodde där hade ju barn. Och det var många barn i många åldrar och eller i ens egen ålder. Så att man höll på väldigt mycket.
Men du har då gått på Tunaskolan då? Blev ju den naturliga följden eftersom ni bodde så nära.
Ja, jag såg över Tunaskolan. Jag hade 50 meter dit så att det var svårt att välja. Och på den tiden fanns ju inte något fritt skolval så att det var bara att knalla dit. Och, så att jag gick 1-9 på där och sen gick jag 3 år på Katedralskolan.
Vad var ditt snabbaste hemifrån till Tuna? Kunde du gå på ringningen eller?
Ja, det kunde jag nog. Men på den tiden så tyckte man det var så kul att vara i skolan. I varje fall upp till högstadiet, så att man gick gärna dit tidigt för att spela fotboll eller landhockey eller något annat, så att man, det var inte så att man hängde på låset på det sättet, så att var väldigt, det är slående liksom när jag jämför med mina egna barn att de kanske inte höll på fullt lika mycket som vi gjorde, och det är klart att vi, det fanns ju en fördel med att vi inte hade skärmar och mobiler och liknande, utan att man var oerhört aktiv. Jag spelade något år fotboll i Lundsborg, och sen var jag faktiskt med, jag tror faktiskt att det var H43 som började med att ordna några slags lite lekartade handbollstävlingar där man var i olika åldrar i samma lag, spelade någon turnering. Men sen var det Lugi som började med organiserad träning, och på något sätt var det som att alla, det var säkert inte alla, men känslan var att alla var där från början och provade. Och jag spelade väl upp till 9. Jag tillhör ju en generation 66 år. Just du nämnde Axel Sjöblad. Det var ju därför han spelade. Fast han var 67, spelade han med 66-orna. Och han var ju rätt bra. På linjen där jag också spelade. Och så var det Ola Jönsson hette den andra. Då var de två. Ola Jönsson satt väl på bänken i lag 1. Jag fick mest hålla till i lag 2 helt enkelt. För att jag räckte inte riktigt till i den konkurrensen. Eftersom jag är logist så känns det ju fel att säga att man började H43, men jag tror faktiskt att det var H43 som höll i det. Jag tror faktiskt att det var en senare H43-spelare som heter Bengt Wollmark som på något sätt tog med mig dit, för att hans föräldrar var goda vänner med mina föräldrar, så att då blev det liksom att man gick dit, och det var något uppe i Tunahallen och sen. Och på den vägen var det liksom att även för att spela ett år i Lundsborgs fotbollen hade inte det genomslaget. Där går man ju ofta med kompisar och att man blir kompisar. Och, så att då började man sakta men säkert med de här träningarna och matcher varje helg och så. Och, så att då blev ju liksom den organiserade idrotten också en del av ens vardag. Sen fyllde man ju på det med massa egen organiserad idrott.
Fanns det liksom några andra sidointressen här som drev dig samtidigt?
Ja, det, alltså det sidointresse till idrott och vad som är hönan och ägget är ju alltid svårt att veta, men jag fastnade tidigt för att läsa tidningen, och då blev ju sportsidorna det som lockade mig. Om det var att jag var intresserad av sport och därför började läsa tidningar eller inte vet jag inte. Jag kom från ett hem där min pappa var extremt intresserad av medier. Han var nyfiken helt enkelt, och han hade 2 morgontidningar och han bejakade alltid om man ville köpa en bok. Eller han tog mig mycket till stadsbiblioteket både i Lund, och vi var på Österlen sommaren, och åkte man alltid till biblioteket i Simrishamn, och där läste man ju tidningar och lånade böcker. Så att det är väl det andra stråket som liksom uppmärksammas och som liksom bejakas och som gör att jag fastnar för det och blev väldigt intresserad av att läsa. Jag är också nyfiken helt enkelt. Det var ju en rätt akademisk värld som jag växte upp i. Det var rätt många som hade, man hade ofta, eftersom det var akademisk och kanske åt det borgerliga hållet, så hade man väl Sydsvenskan. Och antingen Svenska Dagbladet eller DN. Det vill säga man hade en Stockholmstidning och en lokal tidning. Det var fler än mina föräldrar som hade det. Inte alla, men det var fler än mina föräldrar. Men det räckte ju inte för mig, för jag köpte kvällstidningar också. Jag började köpa Expressen när jag kanske var 10 år. Och det var ju en tidning som kanske i mitt hem som man inte, som man såg ner på lite.
Var det så?
Ja, men kvällstidning stod för någonting annat. Men jag var liksom inte, jag blev inte tillräckligt tillfredsställd av bara morgontidningar, utan jag behövde en kvällstidning också för att få ännu mer om sportens värld. Och då var jag väldigt brett intresserad av sport, och man gick ju på Lugis matcher. Jag, nyligen så la ju Lugi ut lite rörliga bilder från SM-finalen 1980, som jag tyvärr, jag var sjuk så jag var tvungen att följa den på radio. Men då kan man ju se det att folk står bakom målet, vilket vi gjorde när vi var små. Att man, det var också en del av att man var eller man spelade i Lugi, och så på hemmamatcherna så sålde man program. Så att, och då tror jag man fick en läsk eller något sånt. Eller, och sen fick man då se matchen, och då såg vi ofta bakom mål, vilket ju är rätt otroligt, men tanken man kunde fått ett skott i huvudet eller något sånt.
Jag tänkte också det.
Men det var ju, det var ett annat säkerhetstänk på 70-talet. Man åkte ju även bil utan säkerhetsbälte, och föräldrarna rökte i bilen. Så att det är mycket som har, det är mycket som har ändrats.
Ja, de rökte inte bara i bilen, de rökte väl...
Överallt, men bilen var lite extra instängt just. Ja. Men... efter SM-guldet så spelade Lugi i Europa, och då vet jag att min mamma, för jag ville väldigt gärna gå och se den, då köpte hon biljetter på Hadses kläder, som man, då är det ju där man köpte alla Lugis biljetter. Så att jag och några kompisar faktiskt satt mitt på läktaren. Det är en av få gånger som jag liksom som liten satt på en riktig plats helt enkelt. När jag gick kanske i sjuan eller åttan så gjorde jag en egen tipstidning. Jag snodde nog egentligen halva, mesta delen av innehållet från en tipstidning som heter Vi Tippa, som jag också prenumererade på. Och sen, så att jag skrev den på min mammas skrivmaskin, och sen tror jag hon kopierade upp så att jag kunde sälja för 50 års styck. Så att, ja, det är klart att det fanns ju något enormt intresse, och jag fick en... Det som jag brukar skämtsamt kalla dåtidens internet, så fick jag en 800-sidig bok som heter Rothmans Football Yearbook, som min pappa hade beställt på Glerups, där det var en man som hette Tor Lötman som skötte de internationella böckerna, och han kände till den här. Det var 800 sidor om allt om engelska ligan, så att när jag hade tråkigt på lektioner på Tunaskolan så brukade jag roa mig med att skriva ner alla de 92 ligaklubbarna och deras hemmaarenor.
På ett liksom litet papper där.
Ja, precis, för att det var så tråkiga lektion. Det värsta är att jag kommer inte riktigt ihåg, för att jag börjar med Eske, som ju är en legendarisk ligatränare. Han har ett lag där jag är med, och om vi är ett stadsdelslag är jag lite osäker på. Och jag tror att det är han som är tränare och någon som är tränare. Och sen så gick vi upp, så på något sätt slogs vi ihop, så att vi var ett stort gäng som alltid tränade i idrottshallen. Och då var det nog 66 år som kom från hela Lund. Kanske att det är i fyran som, eller femman som man slår sig ihop, femte klass. För då vet jag att jag, då går jag samma klass som Pelle Kjell och Sten Olsson. Så då tar jag med dem på träning, och liksom... De hade säkert börjat ändå, men det blev liksom så att de hakade på, och så blev det att vi började, och då hade jag varit där, och då var det Pekka, som är också en legendarisk lygetränare, och Axel Detner tror jag han hette, som var den andra, de två som körde. Och så var vi så många så att man delade, nivådelade som det heter idag, så att jag tillhörde lag två. Och det var väl egentligen rätt smart, eftersom då fick jag ju spela mer än vad jag fick i lag 1. Så att på det sättet var det ju bra. Däremot så måste jag också säga att idrotten har ju stått för några smärtsamma upplevelser. Och det är ju i Lugis regi liksom, att dels när man, ja, men när man inte får vara med på något läger. Liksom alla utom tre får åka med. Jag minns det har etsat sig fram fast. Jag kan nog ha varit 9-10 år, vi satt Tunahallen inkrämd i någon korridor, och de skulle ropa upp vilka som inte fick följa med, och, eller vilka som fick följa med, så var det jag och två till som inte fick följa med. Att det gjorde otroligt ont, och jag menar, det sitter i mig 45 år senare, att man, det där idrotten står ju för mycket bra, men det står ju också för en del dåligt, och då hoppas man ju att sånt ska försvinna. Och även liksom den känslan när lag 1, detta är våren 79, det vet jag ju eftersom Malmö då går till Europacupfinal. De åkte till Österrike på våren och spelade handboll och så bland annat Austria Wien, MFF. Medan vi i lag två fick åka till Blekinge. Och hur man kan göra så som ledare, det är för mig ofattbart. Liksom, för att det är ju, jag tycker det är för jävligt. Liksom, och jag önskar att jag kunde sagt någonting då. Men det gör man ju inte som 12-åring, utan man bara sitter och tar den skiten. Och tyvärr var det också så att föräldrar var inte, eller det är ju på gott och ont, men föräldrar var inte särskilt engagerade då. Och jag tror inte mina föräldrar någonsin sett en träning eller en match. Och det kan man säga är lite dåligt. Men det gjorde ju att de inte la sig i det heller. Men den liksom smärtan tycker jag är, alla kan ju inte göra allt, men man får ändå försöka säga att, att jämna ut, att göra det så stor skillnad, det tycker jag är för jävligt. Jag kan ju förstå, det är klart att det var på ett sätt tråkigare att spela i lag två, men till och med jag förstod ju då att den hierarkin kan man ju som barn. Och man, jag förstod ju också att det var roligare för mig att vara i lag två och faktiskt få spela och liksom kanske spela mot motståndare som passade mig bättre, eftersom jag inte då var tillräckligt bra. Men jag tror att 66, om de inte vann SM så kom de tvåa och då, jag menar, de, den första uppställningen i 66-orna, flera av dem blev ju landslagsmän och vann SM-guld och jag menar, Axel Sjöblad vann ju flera medaljer innan han la av väldigt tidigt, så att det var ju inte vem som helst jag konkurrerade med, så det fattade jag. Men det är just den typen av liksom belöningar, eller att man inte kan se till att, ja, men varför kunde inte vi tre få hänga med på den kuppen? Liksom? Ja. Det blev en sån, ja. Så att just det hoppas man ju att idrotten har kommit ifrån och att, att man tagit ett kliv från det. Men det är väl nog en fåfäng förhoppning.
Ja, jag tror, både och tror jag. Man jobbar ju idag utifrån, det finns ju barnkonventionen som ska styra lagidrotten eller idrotten i stort. Men det är ju fortfarande folk som ska tolka och driva föreningar, och föreningslivet bygger på ideella krafter och föräldrar, och det är klart att det finns en, ja, men det finns ju utbildningar att gå och det finns ju liksom steg att ta, men det är ju fortfarande utifrån den enskildes beslut oftast.
Ja, och jag tycker, jag är ju den första att lyfta allt bra en idrottsförening gör och att det är fantastiska insatser, men jag tycker också det är viktigt att och lyfta fram det som är baksidan, för att det är lätt att man glömmer bort det eller att man inte vill nämna det för att man på något sätt smutsar ner det andra. Det stöter jag ofta på som journalist, att, att folk tränar eller ledare eller så, ja, men skriv något positivt. Alltså, ja, jag skriver en massa positivt, men jag måste också kunna belysa det som är negativt, för att om man inte talar om saker och ting och låtsas som att det inte finns, då kommer man aldrig åtgärda det.
Har du någon gång funderat på, men om jag hade fått träna med, om du säger att du slutade, hur gammal var du då?
Jag slutade i nian. Ja, jag kan ju ångra att jag slutade, men det var ju lite för att man blev inte uppmuntrad att fortsätta, utan man blev snarare liksom, de ville inte ha det. Och jag kan känna att där hade ju funnits någonting det här. Jag hade ju egentligen fortsatt, jag älskar ju, för att man kan säga att min idrottskarriär var kort å ena sidan. Både och, för att vi höll på otroligt mycket. Jag organiserade lag, vi hade innebandylag, vi spelade riktiga korpen i fotboll, vi spelade Lugiserien eller universitetsserien fotboll, vi spelade borta vid den, det vi kallade Dövstum som låg på Östervångsvägen. Där fanns en fotbollsplan, vi spelade hur mycket som helst, och det gjorde jag långt. Egentligen till jag flyttade till Stockholm 1994, då blev det liksom för bökigt att hålla på. Det var mest korpen där, var grusplaner långt ut. Alltså man fick 6 på morgonen eller 7 på morgonen på en grusplan. En timme ut med tunnelbana lockade inte. Men fram till jag är 28 så spelar vi otroligt mycket fotboll och så. Så att jag höll ju igång själv på egen kraft. Och jag kan känna att det var oerhört synd att inte handbollen var mer välkomnande, för att det blev så elitsatsande. Och ja, jag förstår ju, de var ju otroligt skickliga, Pelle Kjell och Daniel Roth och Patrik Åsvärd och alla dem. Men det borde funnits utrymme för att hålla mer, kan jag känna.
Om en Olof Lund hade tränat vidare, så att säga, gett Swans, tror du att du hade haft en annan utveckling då?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att jag liksom hade nått elitnivå så. Men däremot så tror jag att man att handbollen hade kunnat behålla mig på ett annat sätt. Dels hade man ju gett någonting till samhället i form av att jag hade kanske varit ännu mer vältränad och alltså så. Nej, men alltså ren hälsoeffekt. Men jag tror också att jag hade blivit kvar i handbollen eftersom jag gillar ju det här lagspelet och så. Och att det föreningen inte kunde ge mig, där satt jag själv genom att jag var väldigt, det var ofta jag som organiserade det här. Vi började redan när vi gick i 8-9 så började vi spela innebandy mot studenter och hade till och med två lag i, det var rätt hårda seriematcher i källaren. Det var innan innebandy blev den popsporten, det var mer som någon slags mix av innebandy och NHL. Det var rätt brutala tacklingar i ribbstolarna i en källarsal i Sparta. Men så att vi...
Och där fanns inga sargar och grejer då, ska man också säga.
Utan inga sargar, det fanns bara väggar och så fanns det ett säkerhetsskåp i ena hörnet där jag vet någon tacklade in någon som bröt nyckelbenet. Ja, det var rätt hårda tag, men det var kul. Och det var ju ändå så att det fanns ett behov av för oss att hålla på. Och då blev det på något sätt att vi ersatte det när det inte fanns i handboll.
Men när du, och jag har läst och förstått och hört det vid flera tillfällen, jag har förstått att du också, dina föräldrar väljer att flytta till Helsingborg. Är det typ samtidigt som du också, så att säga, du spelar fortfarande i Lugi här?
Ja, då spelar jag i Lugi också, men jag kör väl på något år till efter de har flyttat, eller så är det kanske precis det jag flyttar. Det är det där tiden flyttar ihop, men de flyttar mellan 8 och 9, så att, och jag känner att jag vill inte flytta till Helsingborg, och har redan året innan säkrat, för pappa letade lite andra jobb, så att jag säkrat det med ett kontrakt där jag inte behövde flytta mot min vilja, och det slutar med att våra grannar och de jag höll på och spelade mest med, allt från pingis till landhockey, de bodde, vi delade trädgård uppe på Tuna. Och vi spelade liksom, det var en slags gatastump där vi höll på och hade målat linjer för landhockey och så. Familjen står, så då är de snälla och låter mig bo hos dem. Så jag bor hos dem i 4 år, jag är 1 år i USA som utbytesstudent. Så att, men först 9:an och 1:an och sen så då 2:an och 3:an. Så att, och där var ju också idrott så otroligt centralt i att vi höll på just med fotboll, pingis, landhockey hela tiden.
Och det var också, var det lite grann av kraften, förutom att man inte kanske vill flytta i den åldern, men alltså var det också lite grann av kraften att stanna kvar?
Jag vet inte, jag är ju, det är ju sånt, jag har inte riktigt analyserat när jag var 14, utan mer analyserat, försökt analysera när jag är äldre, och jag vet ju inte riktigt vad som drev mig. Jag trodde nog att jag var mycket äldre än vad jag var när jag var 14, 15 liksom. Man känner ju sig vuxnare än vad man är. Så att jag bara hade en vilja av att jag inte ville byta. Jag trivdes bra i Lund och gillade liksom det sociala livet i Lund och ville inte byta det till Helsingborg.
Men det är ju lite roligt också om man tänker efter. Du har ju själv, hur många barn har du själv?
Jag har 2 barn.
2 barn. Om de skulle skriva ett kontrakt med dig som 13-åring.
Nej, det hade de inte
gjort. Gjorde du den reflektionen när den äldsta blev 13? Att,
ja, det kanske var till mig lite äldre. Nej, men det är klart att jag har funderat på det. Att både den aspekten att mina föräldrar lät mig bo kvar, vilket jag får ju säga är väldigt generöst av dem, men jag hade nog inte gjort det med mina barn. Och sen så också familjen Ståhl som tog emot mig. Jag menar, det är ju inte helt lätt att ta emot en tonåring. Är ju också imponerad av det. Osäker om jag hade fixat det själv. Så att det är klart jag har tänkt på det mycket i efterhand. Grundskolan var ju mer bara att man blev uppdelad efter yxhugg liksom. Medans i gymnasiet sökte man ju sig ändå, jag läste samhälle eller man läste natur. Eller, alltså, plus att det mixades ju upp lite. Då hade man ju gått nästan med samma människor i 9 år. Så att för mig var nog gymnasiet bättre. Inte den skräckupplevelsen som sen är det klart att... Hela den tiden är ju jobbig när man växer upp och letar efter ett ja, någon slags identitet. Vem är jag? Vad ska jag bli? Och, ja, att det är en svår tid.
Men ja, och sen så på högstadiet hade du dessutom det här lexikonet som du kunde kasta dig tillbaka.
Ja, precis. Skaffade därefter en kortvågsradio för att ta in BBCs lördagssändningar för att följa liksom matcherna den vägen. Det var så uppenbart att det mediala utbudet i Sverige räckte inte. Och jag brukade gå till UB och även till engelska institutionen kunde man leta sig upp där. För där fanns lite engelska tidningar som man kunde läsa. Och jag kunde verkligen stadsbiblioteket, man gick in och så vänster så kom man in i tidningsrummet. Det är ju inte kvar där längre, men där tillbringade jag många... Många timmar, och jag är evigt tacksam för stadsbiblioteket och UB och vad de har betytt och skolbibliotek och liknande. Jag har lagt så otroligt många timmar på att vara där och att ja, men försöka stilla den nyfikenheten som jag hade.
Ja, men, och jag tror man känner av det. Du har ju ett enormt fotbollsintresse fortfarande. Och det bygger ju någonstans, man hör ju när du pratar i hur underbyggt det är, så att säga. Det är inget, det finns på så många nivåer.
Ja, så är det ju. Sen har det ju ändrats med tiden. Alltså jag är ju mycket mer cynisk idag och efter vad jag sett liksom i idrottsvärlden och fotbollsvärlden. Och kanske inte, jag älskar att se Landskrona Boys och Leeds, för då kan jag mer bara hänge mig till att vara liksom supporter och inte behöva tänka i vinklar eller... Vilka problem finns bakom den här ägaren eller den här styrelsen eller så. För att jag har mer och mer liksom så många journalister som kan söka sig till deras intresse. För det blir liksom en enkel väg in i journalistiken, att jag kan redan mycket om idrott. Då kan jag liksom lära mig om journalistik. Så det var ju så det var. Och man ville åka på mästerskap och de stora matcherna, men... Med tiden så har jag mer och mer börjat intressera mig om det som sker runt omkring och makt. Och ja, försöka blottlägga de strukturer som de som bestämmer inte vill ska blottläggas. Det finns också något slags patos kring att rättvisa som också kommer härifrån Lund och min uppväxt. Att stå upp för vad som är rätt. En händelse, jag blev anklagad av en lärare för fusk under, jag tror att jag går i åttan går jag, och en lärare som anklagade mig för fusk under ett prov inför hela klassen, och jag hade inte fuskat, och då tog jag och skrynklade ihop provet och kastade på läraren och sa att hon kunde fara åt helvete, och så gick jag, för att det var så grovt för mig att bli anklagad för fusk.
Och dessutom inför alla då?
Ja, inför alla. När jag inte hade liksom fuskat. Hade hon tagit mig, om jag hade fuskat och hon hade tagit mig, så hade jag aldrig reagerat så. Men det, jag stod upp för min rättvisa och gick. Det var ju inte helt okomplicerat för mina föräldrar, eftersom hon bodde i vårt kvarter. Och det var ett jobbigt samtal när min pappa skulle ringa dit. För då, han gillade ju inte sånt. Men jag har alltid velat, jag har alltid försökt stå upp för mig själv och att... Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, och det följer liksom med in i journalistiken, att det här, att jag vill att det ska vara rätt.
Att stå upp för sig själv är ju kanske inte rebelliskt i sig, men det är ju en stark personlighet. Men jag upplever det bara från sidan, så att säga. Men då tänker jag att du är lite grann av en rebell i det sammanhanget du befinner dig.
Ja, det är så konstigt att använda det ordet, men jag förstår ju vad du menar. Att ja, lite så, någonting av det finns ju i det hela, att jag kan liksom ställa frågor som kanske inte alltid är alla ställer, eller för att det blir en jobbig stämning och jag kan strunta i det. Så att det finns ju någonting av det, och jag tror också det finns någonting i att jag är så envis och stannar kvar här själv, att det blir, det bidrar på något sätt till någon slags... Ja, men att jag ser mig själv som ensam, det är jag ju inte, för att jag bor ju hos en annan familj. Men det blir ändå någonting av det, att jag... Ja, men jag har fått, och den föräldragenerationen och mina föräldrar och andra i den generationen, de var ju inte så engagerade i ens barn. De hade ju inte sån jättekoll på vad man höll på med. Det gjorde att man fick ta mycket egenansvar, och jag får kanske ta lite extra egenansvar eftersom jag driver igenom och stannar i Lund. Och det är ju på gott och ont, det måste man verkligen säga. Det finns ju baksidor av det, men det gör också att driver fram den här någon slags ensam varg av något slag. Då var jag i en stad som heter Elmira, New York, som är 2 timmar söder om Buffalo, 5 timmar från New York City. Det lät ju bättre när man skulle hamna i New York, men det var ju New York State och sen var det Upstate New York, så att det var ju långt till New York City så att säga. Men, men det var ju också på många sätt ett tufft år, men också oerhört nyttigt år. Men det förstärker ju också den känslan att man är, då åker man ju verkligen ensam och man ska ta hand om sig själv. Och jag bytte familj några gånger för att de hade små barn och det lirade inte riktigt. Men sen hamnade en fantastisk familj som jag fortfarande har kontakt med. Den mamman lever fortfarande, hon är 84. Och jag har fortfarande kontakt med henne och träffar henne bara här om året. Och så att,
vad häftigt.
De har verkligen varit också en stark influens.
Men att åka till USA då, när är detta? 80 någonstans?
Ja, detta är 83. Mm. Och vi hade varit, min pappa jobbade i Philadelphia slutet på 60-talet när jag är några år. Och så att jag minns ju inte det i princip. Men USA var en oerhört stark prägel på vår familj. Vi kom hem med en stor amerikanare som min mamma körde omkring i. Och jag hade en amerikansk flagga och så. Och detta är ju mitt liksom under 70-talet. Vietnamkrig, USA är ju bland det fulaste som finns. Men jag vet inte om det fanns någon vilja att liksom stå upp för USA även trots det, på samma sätt som jag liksom stod upp för att jag köpte en kvällstidning, att jag ville liksom gå min egen väg. Jag ville inte att någon annan skulle bestämma över mig, att USA var inte något vi uppskattade, för jag uppskattade USA. Så därför hade jag en dröm att komma tillbaka.
Och du har ju kommit tillbaka, men du har jobbat i USA.
Absolut, det var ju en annan dröm som man hade, att komma tillbaka och jobba och bo i USA. Och jag 2002-2004 var jag korrespondent åt Expressen där och bodde på Manhattan. Jag och min dåvarande sambo, vi hade 2 små barn och det var ju otroligt häftigt. Det var mycket jobb, men det var också otroligt häftigt att bo i New York. Där jag har verkligen alltid drömt om. Jag gjorde militärtjänst och efter militärtjänsten så gick jag bara upp och skrev in mig på ekonomisk historiska institutionen, mest för att få ett studielån, och då var det inte så svårt att komma in på det. Och det lät väl intressant, jag hade varit intresserad av historia, så jag läste lite ekonomisk historia och sen, men det gick väl inte jättebra, och sen var jag ute och reste och så kom jag tillbaka och så läste jag statskunskap och nationalekonomi, men jag hade ingen aning vad jag skulle ha det till. Så jag började jobba på krogen för att finansiera mig. Alltså det som är nu heter Tegnérs, heter ju krogen då. Där stod jag i baren och jobbade då också rätt mycket med han som har Tegnérs nu, Sven Larsson. Vi drev massa klubbar, dels ihop med studentkåren, sen drev vi ju svartklubbar i källaren, det är ju preskriberat nu. Och gjorde massa olika sådana saker, samtidigt som jag också pluggade liksom, men utan då ta studielån. Och i väntan på att jag skulle komma på vad jag skulle göra.
Krogen med CH, fint.
Precis, härligt. Krogen som det heter.
Exakt, krogen. Är det där du träffar Sven Larsson?
Ja, precis. Ja, vi hade stött på varandra i studentkretsar också. Ja. Han var ju väldigt aktiv i studentkretsarna. Jag var ju som uppvuxen i Lund, så hade man ju sett alla de här teknologspex och folk i overaller och så. Så jag tog ju, som jag känner att rätt många som är uppvuxna i Lund är ju inte så engagerade i studentköret. Och jag,
det finns en naturlig skepsis.
Precis, och jag kan ju fortfarande få ångest när det delas ut sånghäften, för jag aldrig riktigt köpt det liksom. Jag gick i och för sig karnevalståget 1990, det var fantastiskt roligt, men där kan jag ju tycka i efterhand att jag var feg som inte flyttade härifrån. Men samtidigt, jag hade det lite för bra med, jobbade på krogen och tjänade okej, jag hade väldigt kul och pluggade lite då och väntade på att jag skulle, jag hade dessutom inte så tillräckligt bra betyg, för jag hade liksom en dröm om att komma in antingen på Handels eller, och sen kom journalistiken in. Så jag valde liksom några år mellan Handels och journalistik, och då gjorde jag högskoleprovet några gånger tills jag fick vad som behövdes för att komma in. Och Sen var det liksom några år där jag inte kunde bestämma mig vad jag skulle göra. Liksom. Så att det dröjde ju tills jag började ju läsa journalistik när jag var 28. Då lämnade jag Lund också.
Som du säger då, att ja, men det var, jag var här alldeles för länge om du nu hade andra mål. Liksom. Men var hamnade du som 28-åring?
Ja, men då var, hade jag valt flera gånger mellan Handels- och journalisthögskolan, men jag har inte börjat på någonting. Och ja, men då bestämmer jag, då har jag varit och rest. Vi skulle egentligen köpa det som heter Raurackel, för det hade vi drivit som en egen krog. Det hette dock Etablissemang 1 under våren 94. Så att jag och Sven Larsson och en kompis till, Fredrik Holm, drev det. Men jag bara tröttnade på krogbranschen. Otroligt slitigt jobbigt. Och jag drog till USA och såg hela USA-VM på plats. En kompis och min dåvarande...
Inte som journalist då? Utan
nej, bara nej, som supporter. Som jag hade support. Rest mycket som supporter på slutet. Jag var på VM 90 och EM 92. Och så. Men då bara bestämmer jag mig. Ja, men då har jag kommit in på journalistök. Så jag har sökt Skurup, kommit in där. Men jag har sökt JMK i Stockholm, kom in där och flyttat till Stockholm och började läsa journalistik. Och, så att det är ju liksom... Jag började läsa där när jag är 28 och är klar när jag är 30. Så att jag var ju rätt sent ur startgroparna.
Föll poletten ner när du började där? Att,
nej, det kan jag inte säga. Men det var ju mycket lättare att koncentrera sig på studierna eftersom jag menar, man hade inte så mycket annat som drog och man var ju mer fokuserad när man är... Man får ändå hoppas att man har mognat lite när man är 28. Så att, men det var inte så att jag kände att wow, jag har hittat helt rätt. Utan, och jag, den viktigaste tiden där var ju när jag gjorde ett praktik ett halvår på Expressen. Ingen ville göra på Expressen. Det var liksom skit.
Varför var det så?
Alla ville till det som heter striptease då nu som heter Uppdrag granskning. Ja, okay. Men det är fin journalistik. Ja. Man vill inte jobba med sport. Men jag tog Expressen och det var ju tufft som katten. Tufft klimat, men oerhört lärorikt. Lärde mig mer på det halvåret än de övriga 2,5 åren på journalisthögskolan. Jag staplade mig ju fram liksom i början på Expressen, men det växer ju någon slags tävlingsnerv hos en som gör att man driver på och vill veta mer och vill sen var det ju tufft klimat och jag åkte ut efter 11 månader och blev utlasad och, men fick jobb då på Göteborgsposten, men Expressen var väldigt viktig för mig och jag jobbade väldigt mycket extra gratis och det kan man säga att det är för att de utnyttjade mig, men jag ser det lite som att jag utnyttjade dem och jag jämför liksom med inte att jobba på kvällstidning är som att doktorera, men jag gissar att någon som doktorerar lägger mer tid än vad de får betalt för, helt enkelt. Eller om man blir som ung jurist börjar på ett advokatkontor så gissar jag att man jobbar mer timmar. Jag såg det som att jag investerade i mig själv och det var ju det, är ju det som har gjort att jag menar, att jag fick jobb på Göteborgsposten och sen kunnat gå vidare. Att jag har alltid jobbat som fan. Jag har alltid jobbat lite mer än andra för att det ska åtminstone inte vara det jag faller på. Jag kanske inte har några talanger, men jag har åtminstone talangen att kunna jobba som fan.
Men finns det någon form av lutter i dig? Som,
ja, det
som...
finns det också. Jag hade ju en pappa som jobbade otroligt mycket. Och min mamma också på sitt sätt att de var ju... 30-talister och de var liksom ja, men stenhårda. Pappa jobbade 7 dagar i veckan. Han var läkare och sen jobbade han granskade läkemedelsreklam. Och,
ja, men det gör väl du också?
Ja, ja absolut. Ja. Men, och det kommer ju därifrån naturligtvis. Ja. Att man ska göra rätt för sig. Man ska betala sina räkningar. Man ska jobba. Men jag har ju också känt att när jag kommer till Expressen som praktikant och i 30 år, då är ju många av de liksom bästa reporterna, de som gör de bästa grejerna, de är typ 23-24 och har flera års erfarenhet, har börjat på någon lokaltidning som 15-åring med resultat och har gjort jättemycket. Så jag känner ju att om jag ska hinna någon vart så måste jag kan inte ligga i tvåans växel, utan jag måste ju liksom lägga in en rejäl växel för att det ska hända.
Sven Larsson, vi kastar oss tillbaka till honom här, för han var ju speaker för Lugi under många år. Följde du handbollen även under den här perioden?
Ja, det blev ju mindre och mindre, men det är klart att jag följde. Dels spelade ju många av dem man hade spelat med då på 80-talet, de bit in på 90-talet. Och det, så att ja, nej, men jag gick ändå och kollade, och jag gillade att läsa det bakom pelaren med Jan Mårtensson, där han ju skildrade. Jag minns just att jag, när han tog ut i Sydsvenskan, då hade jag flyttat från Lund, men jag skrev ett mejl till honom när han skulle plocka ut sitt All-Star-lag, vilket han ville ha. Då mejlade jag att jag ville just ha Sven Larsson som speaker också, det hörde till liksom.
Och de hade ju ett känsligt förhållande.
Ja, det hade de kanske. Ja. Men han tog in den tidningen, jag har till och med kvar den kolumnen, eller om jag fick den faxad av mina föräldrar, så om det faxet inte förbleknat, någonstans ligger det. Jag gillade Jan Mårtensson, så att, ja, men jag har ändå hängt med i handbollen, och jag var, jag har ju haft lite kontakt med Axnér, som ju, han var kompis med Pelle Kjell, så honom lärde man känna, och när han kom tillbaka så jobbade han ju på TV4, så träffade jag honom där, och jag var nere liksom när Lugi slog Kristianstad i den semifinalen och gick till final. Jag var nere på finalen mot Alingsås och så att lite koll har jag ändå haft och försöker liksom hänga med vad som händer.
För idrotten i Lund, det är inte det man förknippar mest med staden.
Nej, och det är ju så trist att företag och liknande inte vill satsa mer på idrotten, för att sen är ju, sprutar ju fram talanger handbollssidan, men även fotboll. Jag var ju här innan denna intervjun, så var jag här och gjorde en livepodd bland annat med Ivo Pekalski, som ju är duktig fotbollsspelare, och det är många fotbollsspelare som faktiskt kommit hit trots att fotbollen är lite på undantag. Men det är ju som att elitidrott, det är inte tillräckligt fint i Lund. Jag känner ungefär som att man ser på kvällstidningar, så ser man på idrott, och man liksom, jo, det är bra idrott, men liksom det är inte elitidrott, det är inte så fint. Det var ju Arne Pålsson då som glasmästaren som har pumpat in lite pengar. Men jag menar, att Tetra Pak och sådana företag inte gör mer, nu vet jag att de liksom, även för Rausings fortfarande är stora ägare, så bor ju inte de i Lund längre, och det finns kanske ingen så stor koppling i ledningen, och det finns ju andra företag som inte heller liksom pumpar in de pengarna i idrotten som behövs. Så att det är lite synd att, men det är ju något typiskt, det är ju nästan lite likadant i Uppsala, där ju förvisso Sirius fotboll nu är uppe, men där basketen, där de var duktiga, har gått i konkurs, och det är som att i universitetsstäder är idrotten svårt att få fäste på ordentligt.
Du skriver ju om idrott och ekonomi i Dagens Industri, så jag funderar lite grann på, har du själv reflekterat över just kopplingen till att handbollen är ju lite underkommersialiserat och kanske inte riktigt, det är ju inte där fotbollen är, synd att säga underkommersialiserad, men är inte riktigt i samma paritet som fotbollen är.
Nej, det är den ju verkligen inte. Sen måste jag ju ändå säga att jag tycker att handbollsförbundet i min värld, utan att jag liksom ligger jättetätt på dem, men de har ju ändå varit rätt progressiva i sätt att de har bildat aktiebolag, hur man drivit olika verksamheter, man var tidigt ute och visade att man levde med i verkligheten och gav lika mycket i bonus till herrar och damer och så, och liksom ordnar mästerskap på Tele2. Det var ju ändå ett succémästerskap trots att Sverige inte gick dit. Så jag tycker ändå man gör många rätt saker, men det är klart att man har svårt att konkurrera med fotboll och hockey som är så viktiga, eller de är liksom så mer etablerade, och Kristianstad är väl undantaget som har haft väldigt bra publikdrag och så. Det är ju, det blir liksom inte den tändningen i Lund, för att det är på något sätt som att det är fult att bli, för jag känner igen det från min uppväxt, det tas inte på allvar idrott, och man tycker det är liksom, ja, inte så fint helt enkelt, och det är inte fint att tappa huvudet på en läktare. Jag menar, jag åkte till Malmö och ser inramningen som Malmös match var där. De är ju häftiga och där lever hela staden. Så är det ju inte i Lund, utan här lever man för andra grejer. Men handbollen, det är intressant att hur man skulle kunna liksom lyfta det ännu mer. För att det är ju en oerhört populär sport, och det ser man ju, landslaget är jättepopulärt och de har höga tittarsiffror, men när det är tillbaka i elitserien så är det en annan lunk på något sätt, och det blir inte samma. För det är ju en fantastisk tv-sport, och vi sänder ju det på Simor, min arbetsgivare, och jag inbillar mig att eftersom vi fortsätter sända det så måste det vara då går det i varje fall att räkna hem.
För jag tror att tittarsiffrorna är rätt så höga.
Ja. Sen tittarsiffror ska man inte stirra sig blind på så mycket, för att det är, en liga måste bära sig på att folk betalar för det. För att, okay. att SVT har, de kan ofta säga, kolla den matchen, vi hade 400 000, så kollar man på de tittarna och då är ju alla 70 år äldre. Eller, och de är inte så intressanta för reklamköpare. Mm. Det kan man tycka vad man vill om. Det är verkligheten ännu så länge. Så att det handlar om att skapa abonnemang, och uppenbarligen så funkar det, och det är klart att man säkert hade kunnat göra mer med liksom lite fastare tider. Jag tror att hockeyn och fotbollen vinner mycket på att man vet vilka dagar det är. Sen kanske det är så att handbollen måste anpassa sig till de andra sporterna och liknande. Men jag tror att det hade funnits mycket att vinna med kanske någon samlad omgång, att man visste att veckans match är på fredagkvällen eller torsdagkväll. Alltså så. Men det är ju svårt. Det kräver ju offensiva tag helt enkelt.
Ja, det har varit intressant att se, för att din kunskap om fotbollen och allting som händer runt fotbollen är ju enorm. Men jag tänker att du skulle säkert kunna dra den parallellen ännu djupare in i handbollen.
Ja, jag ska fördjupa mig i det någon gång i en krönika. Det är ett bra ämne.
Lunds bästa fotbollsspelare, vem är det?
Ja, det måste ju ändå vara Martin Dahlin, eftersom han är född och uppvuxen här. Roger Ljung är väl den som kan konkurrera, känner jag, eftersom de bägge var med i 94. Men Roger var ju faktiskt från Lomma, även när han spelade i Lunds BK. Han är 6-6 som jag. Så att det måste ju ändå bli Martin Dahlin, sett till vad han har åstadkommit.
Och har du motsvarande person som handbollsspelare? Lunds bästa handbollsspelare, tror du? Har du någon som du...
Sten Sjögren poppar upp eftersom han var så stark och gjorde mycket mål, men där har man ju många favoriter. Jag gillar ju Pelle Kjell, tyckte det var synd han inte fick mer speltid i landslaget. Det är ju för han i och för sig en vän, och jag hoppas ju mycket på Kasper Kjell nu. Det känns häftigt att se att Pelles son går i hans fotspår, men Sten Sjögren är väl någon liksom som sticker ut. Sen gillade jag alltid Kent Jönsson på linjen, för jag själv spelade på linjen. Han var lite härligt rå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.